Händelser på Island. Vid den tiden då Egil kom tillbaka ut till Island var häradet helt och hållet bebyggt. Landnamnsmännen voro allesammans döda, men deras söner eller sonsöner levde och bodde nu i häradet. Ketil Guva kom till Island då landet redan var ganska bebyggt. Den första vintern var han på Guvuskalar på Rosmvalanäs. Ketil hade kommit västerut över havet från Irland och hade med sig många irska trälar. På Rosmvalanäs var vid denna tid allt land taget och Ketil flyttade därför därifrån och in på näsen. Den andra vintern satt han på Guvunäs, men blev inte bofast där utan drog inåt Borgarfjorden, där han uppehöll sig den tredje vintern. Platsen har sedan fått namnet Guvuskalar, och ån som utfaller där och i vilken han hade sitt skepp över vintern kallas Guvån. På Lambastad bodde vid denna tid Tord Lambesson. Tord var gift och hade en son som hette Lambe. Denne var då fullvuxen och storväxt och hade krafter efter sin ålder. Sommaren därpå, när folket red till tings, var Lambe med. Men Ketil Guva var faren västerut till Breidafjord för att se sig om efter boplats. Medan Ketil var borta rymde hans trälar. Det kom och nattetid till Tord på Lambastad, satte eld på husen och brände inne Tord och allt hans husfolk. Därpå bröt de upp förrådshuset och buro ut dyrbarheter och varor, hämtade hästar, lastade sitt byte på dessa och drog sedan ut på Alptanäs. Samma morgon vid soluppgången kom Lambe hem tillsammans med några andra och hade sett elden under natten. Han red genast åstad för att söka efter trälarna, sidan 213. Och från andra gårdar slöt sig folk till honom. När trälarna såg att de vore förföljda sökte de komma undan och lämnade sitt rövade byte i sticket. Somliga sprung ut på myrarna, andra ut med sjön, till dess de hade en fjord framför sig. Lambe och hans folk satte efter dem. En som hette Kåre dräpte det. Stället heter sedan dess Kåranäs, men Skorre och Tormod och Svart sprung ut i sjön och summo från land. Lambe fick tag i några båtar och rodde efter dem. Skorre funno det på Skorrö och dräpte honom där. Därpå rodde de ut till Tormodskär och dräpte där Tormod. Efter honom är skäret uppkallat. Ännu fler av trälarna fingo de tag i på de ställen som sedan fått namn efter dem. Lambe bodde sedan på Lambastad och var en fullgod bonde. Han var stark men ingen övermodig man. Ketil Guva flyttade västerut till Breidafjord och blev bofast i Torskafjord. Efter honom är Guvudalen och Guvefjorden uppkallade. Han var gift med Ir, dotter till Gudmund Helgarskin, och hade med henne en son som hette Vale. Grim hette en man, son till Svärting. Han bodde på Mosfäll, nedanför heden, och var rik och storättad. Han hade en halvsyster, de hade samma mor, som hette Ranveig, och som var gift med Torod Gode i Olfus. Deras son var skapte lagsagoman. Även Grim blev lagsagoman. Han friade till Tordis Torolfsdotter, Egils brors och styrdotter. Egil höll lika mycket av Tordis som av sina egna barn. Hon var en mycket vacker kvinna. Då Egil visste att Grim var en ansedd man och giftet gott, blev det avtalat. Tordis gifte sig alltså med Grim och Egil löste ut hennes faders arv. Hon flyttade till Grim och det bodde länge på Mosfäll. Sidan 214. Bodvar Egilsson drunknar. Olav hette en man, son till Hoskuld Dalakolsson och Melkorka, Myrkjartan Irakungs dotter. Olav bodde på Jardarholt i Laxådalen i Breidafjordsdalarna. Han var en storrik man. den vackraste att se på av alla som då levde på Island, och Jallo en ypperlig man. Olav friade till Torgerd, Egils dotter. Torgerd var vacker och ståtligare än andra kvinnor, klok och storlynt men lugn och saktmodig i vardagslag. Egil kände väl till Olav och visste att det var ett förnämligt gifte. Torgerd blev alltså gift med Olav och flyttade med honom till Jardarholt. Här följer en fotnot. Deras barn Voro Kjartan Torberg, Haldor Steindor, Turid Torbjörg och Bergtora. Henne var Torhall Gode Oddesson gift med. Med Torbjörg var först Asgeir Knottsson gift, sedan Värmund Torgrimsson. Med Turid var Gudmund Solmundsson gift. Deras söner Vorohall och Vigabarde. Egils dotter Bera fick Åsur Eivindsson, bror till Torod i Olfus. Slut på fotnoten. Egils son Bodvar var nu fullvuxen och en mycket lovande ung man, vacker att se på och lika storväxt och stark som Egil eller Torolv hade varit vid hans ålder. Egil älskade honom mycket och Bodvar höll också av sin far. En sommar hade det kommit ett skepp till Hörditån och där var stor köpstämma. Egil hade där köpt en mängd timmer som han lät sina huskarlar ro hem på en 8-årad båt som han ägde. Vid denna färderna bad Bodvar att få följa med och det sa att det fick han. Han for därpå med huskarlarna in till Hörvitåvallarna och det vore då tillsammans 6 man på båten. Sidan 215. Det var sen flod den dagen och när det skulle ro ut igen måste det därför vänta och komma iväg först sent på kvällen. Då blåste det upp en häftig sydvästlig storm. Mot denna bröt sig ebbströmmen och det blev svår sjö på fjorden, så som det ofta kan bli där. Färden slutade med att båten förliste och att de alla drunknade. Dagen därpå flöt och liken upp. Bodvars lik flöt i land inne vid Einarsnäs, men några på sydsidan av fjorden. Och dit drev också båten. Man fann den sedan inne vid Reykjahammar. Samma dag fick Egil veta vad som hänt och red genast åt stad för att söka efter liken. Han fann Bodvars lik i landdrivet, lyfte upp det och satte det framför sig på hästen och red ut på Digranäs till Skallagrimshög. Han lät öppna högen och la ner Bodvar vid sidan av Skallagrim. Sedan kastades högen återigen och därmed vore de färdiga först sedan solen gått ner. Därefter red Egil hem till Borg och när han kommit hem gick han genast till det sängrummet som han brukade sova i. Han la sig och sköt för rigeln och ingen vågade be att få tala med honom. Det berättas att då det gravsatte Bodvar var Egil klädd sålunda. Han hade hosor som sutto hårt åt om benen, röd livrock av fustan, trång upp till och snörd i sidan. Det sägs att han svällde upp så att både livrocken och hosorna sprucko sönder. Dagen därpå öppnade Egil inte till sitt sängrum och varken åt eller drack. Så låg han den dagen och natten därpå utan att någon vågade tala till honom. Den tredje morgonen, så snart det blev ljust, lät Asgerd en av folket sätta sig på en häst och rida det fortaste han förmådde till Gjärdarholt för att omtala allt detta för Torgerd. På eftermiddagen var han framme och framförde sitt ärende till Torgerd. Och även det att Asgerd sänt henne bud att komma så fort hon kunde ner till Borg. Torgerd lät genast sadla en häst och tog 2 män med sig. De red upp på kvällen och hela natten tills de vore framme på Borg. Torgerd gick genast in i eldhuset och Asgerd hälsade på henne och frågade om det fått någon kvällsvard. Torgerd svarade med hög röst: "Ingen kvällsvard har jag fått." och ingen vill jag ha förrän hos Freja. Jag vet mig ingen bättre råd än far, och efter min far och min bror vill jag inte leva. Hon gick bort till sängrummet och ropade: far, öppna dörren. Jag vill att vi båda fara en och samma väg. Egil sköt från rigeln och Torgjärd steg upp i rummet och sköt för rigeln igen. Därpå la hon sig i den andra sängen som fanns där inne. Därpå sa Egil: rätt gjorde du, dotter, som vill följa din far. Stor kärlek har du visat mig, och jag, hur skulle jag kunna leva med en sådan sorg? Sedan vore det tysta en stund. Därpå sa Egil: vad är det, dotter? Tuggar du på någonting? Jag tuggar på tång, svarade hon. Jag tror att den blir jag sämre av, och jag är rädd att leva för länge annars. Är det skadligt? Frågade Egil. Mycket, svarade hon. Vill du ha lite? Varför inte? Svarade han. Efter en stund ropade hon och bad att få någonting att dricka, och man gav henne vatten. Då sa Egil: så går det när man äter tång, man blir så mycket törstigare efteråt. Vill du dricka, far? Frågade hon. Han tog emot och drack en stor klunk. Drycken var i ett djurhorn. Då sa Torgjärd: nu har det närat oss, det är mjölk. Då bet Egil ett stycke av hornet så stort som tänderna tog och kastade hornet från sidan 217. Var ska vi nu ta oss till? Sa Torgjärd. Det vi hade tänkt blir inte av. Nu skulle jag vilja, far, att vi höll oss vid liv så länge att du hunne dikta ett arvekväde efter Bodvar. Så ska jag rista det på kavle. Sedan kan vi dö om vi har lust. Sen tror jag att din son Thorstein får färdigt kvädet efter Bodvar. Men det går inte an att han inget arvkväde får nu, för jag tror inte att vi två kommer att vara med vid gravölet efter honom. Egil sa att det var inte troligt att han nu orkade dikta någonting, även om han försökte. Men ett försök kan jag ju alltid göra, sa han. Egil hade haft en son som hette Gunnar, och som även han hade dött kort förut. Och detta är kvädet: trögt det går att tungan röra, ej jag orkar orden väga. Lätt blir icke att orden skåva, djupt ur själens gömslen draga. Skaldegåvan i urtid stulen, hämtad av Odin ur Jotunheim, är ej lätt, lyft ur tankens stad, då tung sorgen trycker. Här följer 8 sträckade rader. Ty min släkt är slutet nära, som träd i skog, dem stormen härjat. Ej med muntert mod en man bär sin son bort ur huset. Först dock månde min faders död och min moders död jag mäla. Prytt med ordens löv skall utgå deras minne ur min mun. Grymt var hålet som havet bröt i min faders fränders rad. Tom, jag vet det, skall den vara, sonens plats som havet slök. Mycket ran har från mig rövat, utplundrad är jag på dem jag älskat. Havet slet av min släkts band, tog mitt starka stöd från mig. Kunde med svärd min son jag hämnas, vet, med Ägir vore det ute. Mot Ägir skulle ut jag draga, och mot Ägirs grymma maka. Men jag kraft till kamp ej äger mot min bäste sons bane. För allas ögon öppen ligger gamle mannens maktlöshet. Mig har havet mycket rövat. Grymt är fränders fall att tälja. Sedan min son, släktens sköld, vägen gick till Valhalls glädje. I honom var, jag vet det väl, ämne till en ädel man. Om den unge upp fått växa, tills härfader honom hämtat. Alltid sin faders råd han följde, om och alla annat sade. Här följer två sträckade rader. Och var min styrkas bästa stöd. Ofta kommer mig i sinnet att jag ingen bror mer äger. I stridens tummel ser jag mig om, spejar och tänker städse på detta. Vilken annan vill väl stå trofast vid min sida i trångmål? Ofta jag honom väl behövde, varsamt jag flyger, då vänner fattas. Ej lätt är funnen under Odinsträdets grenar, en man att tro på. Mången usling sin ett sviker, köpslår lumpen om broders lik. Är också sagt att ingen får bot för son, som ej själv avlar på nytt en son, som för andra är som båren i broders ställe. Ej med människor mer jag trives, ens när sämja synes råda. Upp är gången min son till Odin, till sina fränder min makas son. Obeveklig står Ægir, utan misskund mig emot. Knappt mitt huvud längre kan jag upprätt hålla. En sträckad rad. Sedan min andre son av soten lömskt rycktes bort ur livet. Väl för det onda han sig vaktade, honom aldrig tadlet han. Än jag minner att Oden tog upp till glädjen i gudars hem, ettens stöd, ädel telning, av mig sprungen och min maka. Gott jag hade av spjutguden, satte trygg min tro till honom. Innan vår vänskap, stridsvagnars vän, han som segrar, giver, slet. Ej, jag hyllar gudars herre, viles broder, med villig håg. Dock har Mims vän mig givit skadebot, som högt jag skattar. Ädel gåva gav mig Oden, diktens idrott utan vank. Och ett sådant sinne, att falsk vän till öppen ovän jag gör. Mitt slut är nära. Ute på näset står ulvens bleka syster. Dock skall glad med god vilja och sorgfri håg hel jag bida. Förklaringar till olika ord i dikten. Ej lätt är funnen under Odinsträdets grenar. En man att tro på. Odinsträdet är lika med asken Yggdrasil, världsträdet. Sedan min andre son av soten lömskt rycktes bort ur livet. Min andre son är lika med Bodvars broder Gunnar. Ej jag hyllar gudars herre, viles broder med villig håg. Dock har Mims vän mig givit skadebot som högt jag skattar. Viles broder är lika med Oden. Mims vän är lika med Oden. Mitt slut är nära. Ute på näset står ulvens bleka syster. Ulvens, fenrisulvens syster är lika med hel. Näset är lika med digra näset där Bodvars hög stod. Sona torr ek är lika med förlusten av sönerna. Slut på noterna. Allt som det skred framåt med kvädet kom Egil till krafter igen. Och när det var färdigt framsa han det för Asgärd och Torgärd och sitt husfolk. Därpå steg han upp ur sängen och satte sig i högsätet. Detta kväde kallade han Sona torr ek. Därefter lät han ställa till arvöl efter sina söner, enligt gammal sedvänja. Och då Torgärd for hem igen, följde han henne med skänker ett stycke på väg. Egil bodde sedan länge på borg och blev en gammal man. Men det omtalas icke att han hade rättstvister med folk här i landet. Ej heller omtalas några holmgångar av honom eller dråpmål sedan han slagit sig till ro här på Island. Det sägs att Egil icke lämnade Island efter de händelser som nu omtalats. Mest kom detta sig därav att han inte kunde vara i Norge till följd av den fiendskap som konungarna hyste mot honom, så som förut omtalats. Han förde stort och kostbart hus, ty tillgångar saknades inte, och det låg väl för hans skaplynne. Kvädet över Arinbjörn. Konung Hakon Adalsteins fostre rådde en lång tid över Norge, men under senare delen av hans livstid kom och Eiriks söner till Norge och stredde med Hakon om makten. De utkämpade slag med varandra och Hakon vann alltid seger. Det sista slaget stod i Hordaland vid Fittjar på ön Stord. Hakon vann seger men fick banesår och Eiriks söner tog och därefter konungadömet i Norge. Arinbjörn Herse var hos Harald Eiriksson, blev hans rådgivare och fick av honom stora förläningar. Han var förstyre för här och landvärn och var en stor härman och segercell. Han hade fjordfylket till sitt underhåll. Egil Skallagrimsson sporde dessa nyheter att konungaskifte ägt rum i Norge och även att Arinbjörn nu var kommen åter till Norge och sina gårdar samt att han satt där i stor heder. Då diktade Egil ett kväde om Arinbjörn och detta är kvädet. Raskt jag kväder, då drott jag rosar. Trögt går mitt lov om gnidig man. Fritt jag talar om förstebragder, tiger stilla vid svek och lögn. Löje har jag för lögnhalsar, talar väl om mina vänner. Kom till mången konungaboning, med skaldesinne utan svek. En gång jag, en ynglinga ättlings, väldig konungs, vrede väckte. Jag satte järvhatt på mitt svarta hår och drog hän till hövdingen. Stor i makt, i skräckens hjälm, satt över landet folkstyraren. Hård i hugen härskade Eirik, styrde på Jorviks skumstänkta kust. Ingen kunde utan bävan möta Eiriks ögons glans. Då som ormens hans öga lyste, sände skräckens strålar ut. Dock dristade jag till drotten komma med skaldens konst. Odins mjöd lät bland männen fritt i Eiriks hall jag flöda. Fager att skåda tyckte skaldens lön ej folket i förstens hus. Då för kvädet ulvgrå klumpen under min hatt av härskaren jag fick. Mot tog jag gåvan och medföljde svarta ögonen under brynen. Och munnen som mitt huvudslösen framlade för förstens knä. Där stod mig vid ena sidan en bättre man än många tillsammans. Min trogne vän som tror jag kunde, hans ära växer med varje råd. Arinbjörn alena kunde, han var förstens vän, den främste i följet. Rädda mig undan hans ovänskap. Alltid sanning sin kung han sade. Usel vän, jag väl må heta, och dålig skald dess likes. Ovärdig lov och löftesbrytare, om jag slik hjälp med otack gäldar. Nu ser jag klart hur jag ska ställa fram för mannamängdens ögon härseättlingens ärelov, fast ej till fylles jag prisa förmår. Ej svårt är glätta med stämmans hyvel lovsångsvirket min vän till pris. På min tunga ligga två eller tre ämnen vilka jag kan välja. Det nämner jag först som de flesta veta och som är i allas mun. Hur mer än andra män är givmild är mot alla Arinbjörn. För alla är det till undran hur han strör skatter kring sig. Men förvisso, Frej och Njord, honom har med rikdom hungnat. Han uträttar det som andra icke förmå, fast det rikdom äga. Ej tycks mig gint mellan givmildes hus, ej lätt att skafta spjut åt alla. Men från Arinbjörn gick ingen tomhänt bort ur långa huset. Aldrig smädad smög sig någon undan eller oförrättad. Grym är han mot gods och gull. Dröjpnes söner ej fördrar han. Pengar endast plåga honom. Mot röda ringar rasar han. Förvisso skada stor det varit, om i otax hav han öst. Allt det goda mig han gav, slösade på mig av många slag. Ty jag var Arla uppe, min tunga satte orden samman. Mitt lov har rest ett kummel, som länge skall obrutet stånda i Bragers tun. Här följer en fotnot. Grym är han mot gods och guld. Dröjpnes söner ej fördrar han. Dröjpne, Odins ring, av vilken var nionde natt åtta andra dröpo. Sidan 231. Om Egil och Einar Skallaglam. Einar hette en man, son till Helge, son till Ottar, som var son till Björn Österöne, som tog land i Breidafjord. Einar var broder till Osvivr, kloke. Einar var redan vid unga år storväxt och stark och utrustad med många färdigheter. Redan som ung började han dikta, och han var även mycket vetgirig. En sommar på alltinget gick Einar till Egil Skallagrimssons bod. De började tala med varandra och talet kom snart att röra sig om skaldskap. Båda hade mycket nöje av detta samtal. Einar fick snart för vana att gå och tala med Egil och det blev stor vänskap dem emellan. Einar hade kort förut kommit hem från en utlandsfärd. Och Egil frågade honom mycket om nyheter från Norge, både om sina vänner och om dem som han visste vore hans ovänner. Inte minst frågade han om dem som hade makten i landet. Einar och sin sida frågade Egil om det som hänt förr på Egils färder och om hans bragder. Dylika samtal tyckte Egil om, och han talade gärna och utförligt om detta. En gång frågade Einar Egil var och när han avlagt sitt största mandomsprov och bad honom berätta det. Egil kvad. Sidan 232. En mot åtta jag slagits och två gånger mot elva. Svulten varg fick föda då jag dem alla fällde. Hårda hugg med svärden, vi hetsigt varandra gåvo. Här följer två sträckade rader. Egil och Einar lovade varandra vänskap då de skildes. Einar var därefter länge utomlands hos kungar och jarlar. Han var frikostig och hade som oftast ont om pengar, men han var en tapper och i allo ypperlig man. Han var hirdman hos Hakon Jarl Sigurdsson. Vid den tiden var det ofred i Norge med stora strider mellan Håkon Jarl och Eirikssönerna, som ömsevis måste fly ur landet. Konung Harald Eriksson föll genom förräderi nere i Danmark, vid Hals i Limafjorden, där han kämpade mot Harald Knutsson, kallad Gullharald, och Håkon Jarl. Tillsammans med konung Harald föll även Arinbjörn Herse, som förut omtalats. När Egil fick veta att Arinbjörn fallit, kvad han. Det började bli färre, frejdade kämparna, som slog oss med svärden och slösade med guldet. Var månde nu givmilde männen stå att finna, som lät oss silver snöa på skaldens armar. Einar Helgesons skald fick namnet Skallagram. Han diktade över Håkon Jarl en drapa som fått namnet Guldbrist, sidan 233. Men länge ville jarlen inte lyssna till kvädet, ty han var vred på Einar. Då kvad Einar: över honom som härskar här i landet en drapa brott jag gjorde, då andra sovo, jarl, men nu ångrar jag det, ty aldrig, tror jag, uslare skald, tyckes dig, herre, hit har kommit att dig hylla. Och vidare kvad han: nu vill jag söka en jarl som järvs ge ulven mat. Sigvaldes skepp skall skina längs borden av sköldars rad. Han, det vet jag, visar mig ej bort, om väl till honom ombord jag burit min blänkande sköld. Jarlen ville inte att Einar skulle fara bort och lyssnade nu till kvädet. Sedan gav han Einar en sköld som var en stor dyrgrip. Den var smyckad med bilder ur fornsagor, och mellan bilderna var den belagd med spänger av guld och besatt med stenar. Einar for till Island till sin broder Osviver. Men på hösten red han ner till Borg och gästade där. Egil var inte hemma. Han var faren till bygderna nordpå, men han väntade snart hem. Einar väntade på honom i 3 dygn, men att stanna längre än 3 dygn vid ett gästbesök var icke god sed. Sidan 234. Han lagade sig därför till att bege sig därifrån, och när han var färdig gick han till Egils säte, hängde där upp den dyrbara skölden och sa till husfolket att den skänkte han Egil. Därpå red Einar bort, och samma dag kom Egil hem. När han kom bort till sitt säte och fick se skölden, frågade han vem som rådde om en sådan dyrgrip. Man sa honom att Einar Skallagram hade varit där och hade skänkt honom skölden. Då sa Egil: den eländige uslingen, nu tror han att jag ska vaka över hans sköld och dikta kväde om den. Ge mig min häst, jag ska rida efter honom och dräpa honom. Då sa de honom att Einar hade ridit därifrån tidigt på morgonen. Nu är han redan uppe i Breidafjordsdalarna. Då diktade Egil en drapa, och den börjar: nu är tid att gåvan, glänsande skölden, prisa, som med givans hälsning kommit mig i händer. Ej med slaka skot skall diktens skepp jag segla, då till Einars lov jag höjer stämman. Lyssnen! Egil och Einar förblev och vänner, så länge båda voro i livet. Med skölden gick det så till slut, berättas det, att Egil hade den med sig på en bröllopsfärd som han gjorde upp till Videmyre tillsammans med Torkel Gunnvaldsson och Röjdabjörns söner Trevil och Helge. Där blev skölden kastad i ett kar med surmjölk och fördärvad. Egil lät därefter ta bort utsmyckningen, och 12 örar guld fanns det i spängerna. Sidan 235. Om Egil och hans son Torstein. Torstein, Egils son, var under uppväxtåren den vackraste yngling man kunde se. Ljushårig och ljushylt, stor och stark, dock icke så som hans far hade varit. Han var klok och fridsam, saktmodig och besinningsfull. Egil älskade honom föga och Torstein var inte heller mycket fäst vid sin far. Mellan Asgjärd och Torstein däremot rådde stor kärlek. Egil började nu bli gammal. En sommar då Torstein red till alltinget satt Egil hemma. Innan Torstein begav sig hemifrån passade Asgjärd och han en dag på och tog ur Egils kista den sidenkappa som Arinbjörn förärat honom, och Torstein hade den sedan med sig på tingsfärden. Då han gick omkring i den på tinget släpade den på marken, så lång var den, och under gången upp till lagberget blev den nersölad nertill. När han kom hem igen gömde Asgjärd kappan på samma ställe som den legat förut. Först lång tid därefter, då Egil öppnade sin kista, fick han se att kappan var fördärvad. Han frågade Asgjärd hur det kom sig och hon talade om som det var. Då kvad Egil: "Föga gagn jag fått av sonen som jag födde. Svek mig. Tyslikt kallar jag svek medan jag levde. Väl, mig tyckes, till tåls han kunnat ge sig, tills med högen stenar man hunnit hölja mitt lik." Sidan 236. Torstein blev gift med Jofrid, dotter till Gunnar Hlifson. Hennes mor var Helga, Olav Feilans dotter och Tord Gelles syster. Jofrid hade förut varit gift med Torod, son till Tunguodd. Kort därefter dog Asgjärd och efter hennes död lät Egil Torstein övertaga gården. Själv flyttade han ner till Mosfäll, till sin må Grim. Ty Tordis, hans styvdotter, var den människa som han älskade mest av alla dem som nu voro i livet. En sommar kom ett skepp ut till Island och seglade in i Leiruvåg. Den som förde skeppet var en norrman som hette Tormod och var huskar hos Torstein Thorason. Han hade med sig en sköld som Torstein hade sänt till Egil Skallagrimsson och som var en kostbar dyrgrip. Tormod kom till Egil med skölden och Egil tog med tack emot den. Fram på vintern diktade Egil en drapa om skölden. Den heter Skölddrapa och börjar så: "Nu, konungsman, du lyssne till mitt kväde och bjude ditt folk att ge mig ljud. Ty vad jag diktat skall länge i minnet leva och prisas i Hordaland." Här följer två sträckade rader. Torstein Egilsson bodde sedan på Borg. Han hade två oäkta söner, Hrivla och Hravn. Och sedan han blivit gift hade han och Jofrid 10 barn. En dotter till dem var Helga den Fagra, som skald Hravn och Gunnlaug Ormstunga stredo om. Deras äldste son hette Grim, den andre Skule, den tredje Torgeir, den fjärde Kolsvein, den femte Jorleiv, den sjätte Halle, den sjunde Egil, den åttonde Tord. En annan dotter hade det som hette Tora och som Tormod Kleipjarnsson var gift med. Från Torsteins barn är kommen en stor släkt och många stormän. Myrafolket kallas hela den släkt som är kommen från Skallagrim. Trätan mellan Torstein Egilsson och Steinar Onundsson. Vid den tiden då Egil bodde på Borg bodde Onund Sjone på Anabräcka. Onund Sjone var gift med Torgjärd, dotter till Björn Digre från Snäfällstrand. Deras barn voro Steinar och Dalla, som var gift med Ågmund Galtesson. Deras söner Voro Torgils och Kormak. När Onund blev gammal och hans syn svag överlät han gården till sin son Steinar. Både far och son besutt och rikligt med egendom. Steinar var mer storväxt än andra och mycket stark. Han var ful och krokryggig med långa ben och kort överkropp. Han var en hänsynslös översittare, svår att komma till rätta med, trätgirig och hetsig. Mellan honom och Torstein Egilsson på Borg blev det snart klent med vänskapen. Söder om bäcken Havslök ligger en myr som heter Staksmyren. Under vintern ligger den under vatten, men på våren då isen smält är där så gott bete för boskapen att myren var lika god som en höstack, sa man. Havslök hade av ålder utgjort gränsmärke mellan ägorna, men på vårarna gingo Steinars kreatur ofta in på Staksmyren, när det drevos inåt Havslök till, och häröver klagade Torsteins huskarar. Dessa klagomål brydde Steinar sig alls inte om, och så förflöt den första sommaren utan att någonting hände. Våren därpå fortfor Steinar på samma sätt med betet, och nu talade Torstein med honom om saken. Torstein talade helt lugnt och bad honom bara att hålla sin boskap på sitt eget bete, så som det av ålder hade varit. Steinar svarade att boskapen fick gå som den ville. Han talade ganska trotsigt, och han och Torstein bytte några ord om saken. Därpå lät Torstein driva Steinars boskap tillbaka ut på myrarna på andra sidan Havslök. När Steinar blev varse detta satte han sin träl Grane att vakta boskapen på Staksmyren, och där satt han hela dagarna. Detta var under senare delen av sommaren, och all ängsmarken söder om Havslök blev då avbetad. En dag hade Torstein gått upp på klipphöjden ovanför Borg för att se sig om. Han fick då syn på Steinars boskap där den gick och betade och gick själv ut på myrarna. Det var sent på dagen. Torstein såg att boskapen var kommen långt ut i sänkan mellan de steniga backarna. Han sprang ut över myrarna, och när Grane såg det skyndade han sig och drev ursinnigt på sin boskap tills han hade den inom mjölkplatsen. Torstein kom efter, han upp Grane i gärdesledet och dräpte honom där. Stället heter sedan dess Granaled och ligger vid Tungärdet. Torstein vräkte ner gärdsgården över Grane och höllde sålunda hans lik. Därpå gick Torstein upp till Borg, men några kvinnor som skulle till mjölkplatsen funno Grane där han låg. De skyndade hem igen och talade om för Steinar vad som hänt. Steinar grävde ner Grane där uppe i backarna och satte en annan träl till att vakta boskapen, men dennes namn omtalas inte. Torstein låtsade därefter som om han ingenting visste om vetet under det som var kvar av sommaren. I början på vintern red Steinar ut på Snäfällstrand och stannade där en tid. Där fick han se en träl som hette Trond och som var större och starkare än alla andra. Steinar ville köpa trälen och bjöd ett högt pris. Den som rådde om honom värderade honom till 3 marker silver, vilket var hälften mer än priset på en medelgod träl. För detta pris köpte Steinar trälen och hade honom med sig hem. När de kom hem talade Steinar med Trond. Nu är det så att det är en sak som jag vill att du ska uträtta, för allt annat arbete är här redan sörjt, och dig vill jag nu ge ett som inte ska göra dig mycket besvär. Du ska vakta min boskap. Jag är mycket angelägen att den blir hållen på gott bete, och jag vill nu att du inte frågar efter vad någon annan än du själv tycker om var betet är bäst här på myrarna. Illa duger jag till att se vad en karl går för, om inte du är en som har både mod och krafter till att stå dig mot vilken det vara må av Torsteins huskarar. Därmed satte Steinar i händerna på Trond en stor yxa, nära på en aln i äggen och mycket vass. Du, Trond, sa han, ser mig också ut att nog inte fråga så mycket efter att Torstein är gode, om ni två skulle stå öga mot öga. Någonting att krusa Torstein för vet jag inte att jag har, sa Trond. Och jag tycker mig förstå vad det är för ett arbete som du har tilltänkt mig. Du tycker förstås att hur det går med mig kan göra dig detsamma. Men jag för min del har ingenting emot att Torstein och jag får ta ett tag med varandra hur det sen än går. Sedan övertog Trond tillsynen över boskapen. Han hade inte länge varit där förrän han kommit underfund med var Steinar hade brukat låta sin boskap hålla till. Och Trond höll sig nu också på Staksmyren. När Torstein blev det varse skickade han en av sina huskarlar till Trond för att visa honom var ägogränsen låg. Huskarlen kom till Trond och uträttade sitt ärende. Trond skulle driva boskapen åt annat håll, sa han, för det var Torstein Egilssons ägor som den nu var inne på. Vems ägorna är angår inte mig, svarade Trond. Jag låter boskapen gå där jag tycker den har det bästa betet. Därmed skildes det och huskaren gick hem igen och talade om för Torstein vad trälen stvarat. Torstein gjorde ingenting åt saken, men Trond satt sedan och vaktade boskapen både dag och natt. En morgon vid soluppgången steg Torstein upp och gick upp på klipphöjden. Han såg Steinars boskap där den gick och betade och gick ut på myrarna och ända bort till boskapen. Vid havslök reser sig en skogbevuxen bergklint och uppe på klinten låg Trond och sov. Skorna hade han tagit av sig. Torstein gick upp på klinten. Han hade en liten yxa i handen. Några andra vapen hade han inte. Torstein stötte till Trond med yxskaftet och sa åt honom att vakna. Trond for upp med väldig fart, grep sin yxa med båda händerna och lyfte den. Han frågade vad Torstein ville honom. Jag vill tala om för dig att det är jag som rår om marken här, svarade Torstein. Och ni rår om betesmarken utanför bäcken. Du tycks inte känna till ägogränserna här, och det är ju inte att undra på. Jag tycker det kan göra detsamma, vem som rår om marken, svarade Trond. Jag ämnar låta boskapen hålla till där den trivs bäst. Det är troligast, sa Torstein, att jag själv vill råda över mina ägor och inte ämnar låta Steinars trälar göra det. Du, Torstein, sa Trond, är en mycket mindre klok kar än jag trodde om du sätter ditt liv och din värdighet på spel under min yxa. Dina krafter har jag två gånger om, skulle jag tro, och rädd är jag inte, och bättre vapen än du har jag också. Det vågstycket får jag väl ge mig på om du inte vill lämna min betesmark i fred, sa Torstein. Jag har rätten på min sida och jag hoppas att också lyckan ska stå mig bi. Du ska snart få se hur mycket du skrämmer mig med ditt hot, sa Trond, satte sig på marken och började binda på sig sina skor. Torstein lyfte sin yxa och gav Trond ett kraftigt hugg över halsen så att huvudet föll ner på bröstet. Sen samlade han sten och höll det över liket. Därefter gick han hem till borg. Den dagen blev det sent utan att Steinars boskap kom hem och man började tro att den kommit bort. Då tog Steinar sin häst, la sadel på den och red i fulla vapen ner till borg. När han kom dit frågade han vad Torstein var. Man sa honom att Torstein satt inne i stugan. Steinar bad att han skulle komma ut. Han hade någonting att tala med honom om, sa han. Torstein hörde detta, tog sina vapen, gick och ställde sig i dörren och frågade Steinar vad han ville. Har du dräpt min träl Trond? Frågade Steinar. Det har jag, svarade Torstein. För den saken behöver du inte misstänka någon annan. Jag ser på dig att du tycker du har värkt dina ägor som en riktig karl när du har dräpt två trälar för mig. Men i mitt tycke är det just inte något stordåd. Nu ska jag ge dig mycket bättre tillfälle om du vill försvara din mark som en modig karl, för nu ämnar jag inte längre betro någon annan med att driva min boskap på bete. Sidan 242. Men det kan du lita på att både dag och natt ska den hålla till på din mark. Förra sommaren, sa Torstein, dräpte jag din träl som du hade satt till att riva din boskap på bete på min mark. Sedan lät jag er hållas med betet som ni ville, ända till vintern. Nu har jag dräpt ännu en träl för dig och för samma sak som den förre. Nu ska jag låta dig beta som du vill från och med nu, den här sommaren. Men nästa sommar, om du låter beta på min mark och sätter folk till att driva din boskap hit över till mig, då ska jag än en gång dräpa var man för dig som vaktar boskapen. Och det, om det så är du själv som gör det. Och så kommer jag att göra var sommar, så länge du fortfar på samma sätt med betet. Därpå red Steinar sin väg och hem till Bräcka. Kort tid därefter red han upp till Stavaholt. Där bodde Einar som var godordsman. Steinar bad honom om hjälp och bjöd honom pengar för att få den. Med min hjälp lär du inte komma långt, sa Einar, om du inte får fler ansedda män till att bistå dig i den här saken. Därefter red Steinar upp till Reykjerdal, till Tungodd, bad honom om hjälp och bjöd honom pengar. Odd tog pengarna och lovade att han skulle hjälpa Steinar att få lagen på sin sida mot Torstein. Därmed red Steinar hem. På våren redo Odd och Einar med Steinar på stämningsfärd och hade mycket folk med sig. Steinar stämde Torstein för dråpen på trälarna och yrkade på halv fredlöshet för vartdera droppet. Ty så var lagen, när trälar blivit dräpta för en man, om inga trälsböter erlagts före den tredje soluppgången. Men två halva fredlöshetssaker skulle räknas lika med en skoggångssak. Torstein gjorde ingen motstämning, men en tid därefter sände han bud ner till Näsen. Det kom till Grim på Mosfäll och omtalade där dessa nyheter. Egil tycktes inte bry sig vidare om saken, men i tysthet hörde han sig noga för om Torsteins och Steinars mellanhavande, och likaså om vilka det voro som bistått Steinar. Sedan foro sändemännen hem igen, och Torstein var väl till freds med deras färd. Torstein Egilsson samlade mycket folk till vårtinget. Han kom dit ett dygn före alla andra och tältade sina bodar, och likaså det av hans tingmän som hade bodar. När det vore färdiga lät Torstein sitt tingmansfölje ta itu med att uppföra stora bodväggar och sedan tälta en bod som var mycket större än de andra bodarna på tingsplatsen. I denna bod var det inget folk. Också Steinar red till ting så hade mycket folk med sig. Den som hade mest att säga bland hans anhängare var Tungodd, som kom med ett väldigt följe. Även Einar på Stavaholt var manstark. De tältade sina bodar och mycket folk var nu samlat på tinget. Så började man framlägga sina yrkanden. Torstein gjorde inga förlikningsanbud och svarade dem som ville medla att han ämnade avvakta domen. Det käromål som Steinar kom med för dråpet på hans trälar vore illa grundade, sa han, för trälarna hade gjort nog för att bli dräpta. Steinar utlät sig storordigt över sin sak. Han hade lagen på sin sida, menade han. Han var också manstark nog att tilltvinga sig sin rätt, och han gick därför hetsigt fram för sina krav. Den dagen gick man till tingsbacken och talade var för sin sak, och på kvällen skulle domaren draga ut i rannsakning och dom, sidan 244. Torstein var där med sitt följe. Han var den som hade mest att säga beträffande ordningen där på tinget, ty så hade det varit så länge Egil hade god ord och hövdingskap. Båda parterna vore fullt beväpnade. Sidan 244. Då såg folket på tinget en skara komma ridande uppåt längs Gluvrån, och sköldarna glänste i solen. De redo in på tingsplatsen, och främst red en man i blå kåpa med förgylld hjälm på huvudet och guldinlagd sköld vid sidan. I handen hade han ett krokspjut med guldbeslaget skaft och vid bältet ett svärd. Det var Egil Skallagrimsson med 80 man, utvalt folk och allesammans fullt väpnade som till strid. Det var de bästa och mest vapenföra bondesönerna nere på näsen som Egil tagit med sig. Egil red med sin flock till den boden som Torstein hade låtit tälta och som dittills stått tom. Där steg de av sina hästar. När Torstein såg att det var hans far som kommit gick han honom till mötes med hela sitt följe och hälsade honom välkommen. Egil och hans folk lät att bära in sina saker i boden och driva hästarna på bete. När detta var gjort gingo Egil och Torstein med allt sitt folk upp på tingsbacken och satte sig på den plats där de brukade sitta. Därpå steg Egil upp och frågade högt: "Är Onund Sjone här på tingsbacken?" Onund svarade att han var där. "Och det gläder mig att du, Egil, har kommit hit. Det ska göra slut på allt som stör sämjan mellan folk. Är det du som vållar att din son Steinar söker sak med Torstein, min son, och har samlat en sådan mängd folk för att driva honom ut i ödemarken?" "Nej," sa Onund, "jag rår inte för att det är osams. Jag har ofta talat med Steinar och bett honom att förlikas med Torstein, och själv har jag alltid aktat mig för att gå hans heder för när, och det har jag gjort för den gamla goda vänskapen som alltid har rått mellan dig och mig, Egil, ända sedan vi växte upp här i samma grannskap." "Det ska snart visa sig," svarade Egil, "om du menar allvar med det du säger eller det bara är prat, fast det tror jag ogärna om dig. Grant minns jag den tiden då ingen del av oss skulle trott att vi två skulle komma i delo med varandra, eller att vi inte skulle kunna hålla styr på våra söner och hindra dem från sådana dumheter som jag hör här i görningen. Nu menar jag att det är bäst att vi två, medan vi ännu är i livet och har deras träta för ögonen, tar hand om den här tvisten och gör slut på den, och inte låter Tunguod och Einar hetsa ihop våra söner som två hingstar. Det får hädanefter hitta på andra sätt att bli rika än detta." Därpå stod Onund upp och sa: "Du har rätt, Egil. Illa anstår det oss att vara på ett ting där våra söner tvistar. Och aldrig ska den skammen hända oss att vi skulle bli sådana stackare att vi inte kan få dem att förlikas. Nu, Steinar, vill jag att du låter mig ta hand om den här saken och sköta den som jag vill." "Jag vet inte," sa Steinar, "om jag är hågad för att låta min sak falla så utan vidare. Jag har redan vänt mig till storkarlar om hjälp, och något annat slut på saken än så att Odd och Einar är nöjda vill jag inte finna mig i." Därefter talade Odd och Steinar sinsemellan. "Av mig," sa Odd, "ska du, Steinar, få den hjälp som jag lovat dig. Till lagadom eller till sådant slut på målet som du nöjer dig med. Hur det går med din sak om Egil ska få döma, det får du själv svara för." Då sa Onund: "Inte behöver jag låta Odd bestämma i den här saken. Av honom har jag haft varken gott eller ont, men Egil har jag mycket att tacka för. På honom litar jag mer än på andra, och i denna saken ska jag råda. För dig, Steinar, är det nog bäst att inte ha alla oss mot dig. Hittills är det jag som har bestämt för oss båda, och så ska det bli även nu." "Du förivrar dig i den här saken, far," sa Steinar, "och mer än en gång kommer vi att ångra detta, det är min tro." Därpå la Steinar målet i Onunds händer. Han skulle få kära eller förlikas, så som lagen föreskrev. Så fort Onund fått saken i sin hand gick han till Torstein och Egil. "Nu vill jag," sa han, "att du, Egil, ensam skipar rätt i det här målet, så som du vill, för du är den som jag bäst tilltror att slita både den här tvisten och andra." Sedan tog Onund och Torstein varandra i hand och tog och vittnen på att det kommit överens, att Egil Skallagrimsson ensam skulle avgöra denna tvist där på tinget, så som han ville, utan varje förbehåll. Därmed slöt detta käromålet och folket gick till sina bodar. Torstein lät leda tre oxar till Egils bod och slaktade dem till tingskost åt honom. När Tunguod och Steinar kom hem till sin bod sa Odd: Nu har du, Steinar, och din far bragt ert mål till det slut som ni velat, och nu förklarar jag mig löst från löftet om hjälp som jag gav dig. Avtalet var att jag skulle hjälpa dig att vinna målet eller komma till ett sådant slut som du vore nöjd med, hur än Egils skiljedom utfälle. Steinar svarade att Odd hade stått honom bi väl och redligen, och deras vänskap skulle hädanefter vara än fastare än hittills. Och jag förklarar att du är fri gentemot mig i allt som du var förpliktad till. På kvällen drog domarna ut, men det omtalas icke att därvid något av vikt hände. Dagen därpå gick Egil Skallagrimsson upp på Tingsbacken och med honom Torstein och hela deras följe. Dit kom även Onund och Steinar och även Tunguodd, och Einar voro där. När de andra voro färdiga med sina mål steg Egil upp och tog till orda. Är Steinar här och Onund, hans far, och kunna de höra mina ord? Onund svarade att det voro där. Då vill jag avkunna skiljedom mellan Steinar och Torstein. Till att börja med vill jag påminna om att Grim, min far, kom hit ut till Island och tog här allt land över hela myrarna och häradet däromkring. Sin boplats tog han på Borg och bestämde vilka landägor som skulle höra dit. Sina vänner gav han land utanför sitt eget, och där bodde de sedan. Han gav Ane boplats på Anabräcka, där Onund och Steinar hittills har bott. Vi vet alla, Steinar, var gränsen går mellan Borg och Anabräcka, att det är bäcken Havslök som är gräns. Nu var det inte så, Steinar, att du inte visste vad du gjorde när du lät din boskap beta på Torsteins mark och la under dig hans egendom. Du trodde att han skulle vara en sån vansläktad stackare, att han fann sig i att plundras av dig. Ty du, Steinar, Onund, ni två måtte väl veta att det var av Grim, min far, som Ane fick sin mark. Men du räknade fel, och Torstein dräpte två trälar för dig. Sidan 248. Nu är det ju uppenbart för var man att de har fallit på sina gärningar och att ingen mans bot kan krävas för dem. Ja, även om det vore fria män skulle ingen mans bot kunna krävas. Men du, Steinar, har trott att du kunde beskäla min son Torstein på hans land som han övertog med mitt samtycke och som jag tagit i arv efter min far. Därför ska du nu mista ditt land vid Anabräcka utan vederlag. Vidare ska du inte ha rätt att bo eller uppehålla dig här i häradet söder om Langån. Och du ska vara borta från Anabräcka innan fardagarna är förlidna. Men vill du inte begiva dig härifrån eller i något stycke inte göra vad jag här ålagt dig, då ska du falla ogill för var och en som vill ge Torstein hjälp så snart fardagarna är förbi. När Egil åter satt sig nämnde Torstein vittnen på hans skiljedom. Då tog Onunds jone till orda. Folk ska säga, Egil, att den skiljedom som du fällt och framsagt är en vrångdom. För min del har jag gjort allt vad jag förmått för att förekomma stridigheter dem emellan. Men från och med nu ska jag ingenting lämna ogjort som kan vara Torstein till förfång. Jag skulle tro, sa Egil, att för dig och din son blir det värre ju längre vår träta räcker. Jag tänkte att du, Onund, visste att jag har hållit sådana som er två stången förr. Men Odd och Einar, som haft så stor del i den här saken, de har redan vunnit så mycket ära som de har förtjänat. Tor Geir Blund, Egils systerson, här följer en fotnot, förut nämnd sidan 85. Slut på fotnoten. Var med på tinget och hade kraftigt stått Torstein bi i den här saken. Sidan 249. Han bad nu Torstein och Egil att få ett stycke jord där ute på myrarna. Förut bodde han nedanför Blundsvatten, söder om Vitån. Egil var villig härtill och uppmanade Torstein att låta honom flytta dit. Det lät och Tor Geir slå sig ned på Anabräcka, och Steinar flyttade till andra sidan Langån och slog sig ner på Leirulök. Egil red ner till Näsen, och far och son tog ett vänligt farväl av varandra. Hos Torstein var en man som hette Ire. Han var större snabblöpare och hade skarpare syn än någon annan. Han var utlänning och frigiven av Torstein, men hade tillsyn över boskapen, och särskilt hade han att samla ihop gällboskapen och driva den till fjälls på vårarna och ner till follan igen på hösten. Nu efter fardagarna lät Torstein samla den gällboskapen som hade blivit kvar på våren och ämnade låta driva den till fjälls. Ire var kvar vid follorna, men Torstein och hans huskarlar redo upp till fjälls, 8 man tillsammans. Torstein lät lägga en gärdsgård tvärs över Grisartunga mellan Langavatten och Gljurån och hade många i arbete där på våren. När Torstein hade sett till sina huskarlars arbete red han hem. Då han kommit mitt för tingsplatsen kom Ire springande mot dem och sa att han ville tala med Torstein i enrum. Torstein sa då till sina följeslagare att rida i förväg, medan de två talade med varandra. Ire berättade nu för Torstein att han hade varit uppe på Einkunner samma dag och sett efter fåren. Och då såg jag, sa han, att det glänste 12 spjut och några sköldar i skogen ovanför vintervägen. Då sa Torstein med så hög röst att hans följeslagare tydligt hörde det: jag begriper inte varför Olvald har så bråttom att träffa mig, att jag inte kan få rida hem raka vägen. Sidan 250. Men han tycker nog att det vore ogint av mig att inte vilja tala med honom om han är sjuk. Därpå sprang Ire det fortaste han kunde upp i fjället. Torstein säger nu till sina följesmän: jag tänker göra en omväg och först rida ner till Olvaldstad. Olvald har sänt bud att jag skulle komma till honom. Han tycker nog i alla fall att det inte är mycket för oxen som han gav mig i höstas, att jag kommer till honom när det nu är honom så angeläget. Därefter redo de söderut över myrarna ovanför Stangarholt och så ned till Guvån och på ridstigarna nedåt ut med ån. Nedanför vatten såg de söder om ån en stor hop boskap och en man som vaktade den. Det var Olvalds huskar. Torstein frågade hur det stod till. Huskaren svarade att det stod väl till och att Olvald var i skogen på vedhygge. Då ska du säga honom, sa Torstein, att om han har angeläget ärende till mig så får han komma till mig på borg, för jag ska rida hem nu. Och så gjorde han. Sedan spordes att Steinar Sjoneson samma dag hade legat i försåt uppe på Einkunner med 11 man. Torstein låtsade som om han ingenting hört och allt var lugnt sedan. Torgeir hette en man, frände och god vän till Torstein. Han bodde vid denna tid på Alptanäs. Torgeir brukade hålla gille var höst. Han kom till Torstein Egilsson och bjöd honom till sig. Torstein lovade komma och Torgeir red hem igen. På avtalad dag, 4 veckor före vintern, redde sig Torstein till färd. Och med honom var en östman, sidan 251, som var hans gäst och 2 av hans huskarlar. Grim hette en son till Torstein. Han var vid denna tid 10 år gammal och följde också med. Därmed vore de 5 tillsammans. De redde ut till Langåforsen och över Langån och sedan, som vägen låg, ut till Öjridaån. På andra sidan ån sträcker sig en lång och smal skogbeväxt ås. Där går vägen fram och väster om åsen ligger ängar som hör till några gårdar. Där var Steinar på arbete tillsammans med Onund och deras huskarlar. När de kände igen Torstein sprung de efter sina vapen och satte efter honom. När Torstein såg dem komma efter sig redo han och hans män ner från åsen. Där ligger en kulle, hög men av ringa omfång. Här steg Torstein och hans män av hästarna och skyndade upp på kullen. Till Grim, den unge pojken, sa Torstein att han skulle springa in i skogen och inte vara i närheten när de drabbade samman. Så snart Steinar och hans folk kommit fram till kullen gingo de till anfall och det blev strid. Steinar och hans följe voro 6 vuxna män tillsammans och en 7:e var Steinars 10-årige son. Nu blev hon några män från de andra gårdarna och som vore ute på ängstegarna, varse sammandrabbningen och sprung och dit för att skilja dem. När de vore skilda låg och Torsteins båda huskarar döda, och av Steinars huskarar var en fallen och några sårade. Torstein sökte nu efter Grim och undrade vart han tagit vägen. Till slut finnade honom svårt sårad och bredvid honom Steinars son död. När Torstein hoppade upp på sin häst ropade Steinar till honom: "Tänker du ränna din väg, din stackare? Längre väg ska du ränna innan veckan är liden", svarade Torstein. Därpå red Torstein och östmannen ut över myren och hade Grim med sig. Sidan 252. När de kom upp i en stenig backe som ligger där, dog Grim, och där begravde de honom. Stället kallas sedan Grimsholt, och stället där striden stod heter Orostuhål. Torstein red till Altanäs på kvällen så som han hade ämnat. Där var han på gille i tre dygn och räddade sig sedan till hemfärd. Man erbjöd sig att följa med honom, men det ville han inte, utan han och östmannen redo ensamma. Samma dag red Steinar utåt längs med sjön, ty han hade räknat ut att Torstein skulle rida hem den dagen. När han kom till grusbankarna nedanför Lambastad steg han av och la sig på lur där. Han hade ett svärd som hette Skryme, ett ypperligt vapen. Med detta draget stod han och spejade hela tiden åt ett och samma håll, ty han såg Torstein komma ridande på sandstranden utifrån Alptanäs. Lambe, som bodde på Lambastad, såg vad Steinar hade för sig. Han sprang ner till strandbacken, smög sig på Steinar bakifrån och grep honom under armarna. Steinar försökte slita sig lös, men Lambe höll fast honom och det tumlade från grusbanken ner på släta marken, just som Torstein och östmannen redo förbi nedanför på utsidan om banken. Steinars hingst, som han ridit på, hade satt på språng inåt längs sjön. Detta såg och Torstein och östmannen och undrade vad det betydde, ty Steinar hade det inte blivit varse. Denne försökte nu komma upp på strandbacken igen, ty han hade inte märkt att Torstein redan hade ridit förbi. Då han och Lambe kom ut på kanten stötte Lambe honom innan han hann se sig för, ut för sluttningen. Steinar tumlade ner på sandstranden och Lambe sprang hem. Så snart Steinar kommit på fötter igen satte han på språng efter Lambe. Men när denne kommit till sin dörr rusade han in och slog igen dörren bakom sig. Sidan 253. Steinar högg efter honom så att svärdet blev sittande i gavelbräderna över dörren. Därmed skildes det och Steinar gick hem till sitt. När Torstein kommit hem till borg sände han dagen därpå en huskar ut till Leirulök med bud till Steinar att han fick flytta och bosätta sig på andra sidan Borgarsjön. I annat fall ämnade Torstein dra fördel av att han var den som hade mest folk av de två. Och då är det nog för sent att flytta bort. Steinar flyttade till Snäfällstrand och bosatte sig där på en plats som heter Ellide. Och därmed slutar stridigheterna mellan honom och Torstein Egilsson. På Anabräcka bodde Torgeir Blund. Han var i allt han kunde en besvärlig granne för Torstein Egilsson. En gång då Egil och Torstein träffades talade de mycket om Torgeir Blund, sin frände, och i allt voro de ense. Då kvad Egil: "Jag gav en gång med mitt ord åt Geirs arvinge jorden, som Steinar ägt, så stod jag min systerson bi. Illa han mig lönat, löften han gav, ej hållit, ofta han vrånghet visat och min undran väckt." Torgeir Blund flyttade från Anabräcka söderut till Flokadalen. Ty Torstein kunde inte komma till rätta med honom, men ville likväl undvika stridigheter. Torstein var redlig och rättrådig. Han gick ingens rätt för när. Sidan 254. Men han höll på sin om andra sökte strid. Och det blev tungt nog för de flesta att hålla honom stången. Hövding i Borgarfjord söder om Hövitån var vid denna tid odd. Han var hovgode och förestod det hov som alla som bodde innanför Skardsheden hade att betala hovtull till. Egils sista dagar och död. Egil Skallagrimsson blev en gammal man. På gamla dagar blev han stuvbent och tungför och både syn och hörsel försvagades. Han bodde då på Mosfäll hos Grim och Tordis. En dag då han gick ut med husväggen snubblade han och föll. Några kvinnfolk som såg och det skrattade åt honom och sa: "Nu är det allt slut med dig, Egil, när du ramlar kull av dig själv." "När vi två var yngre," sa Grim bonde, "då gycklade kvinnfolken så lagom med oss." Då kvad Egil: "Huvudet runkar, jämt ramlar jag kull, slag hänger var läm och hörseln är borta." Till slut blev Egil helt och hållet blind. En dag på vintern då det var kallt gick han och la sig vid elden för att värma sig. Matburskvinnan tyckte det var underligt, sa hon, att Egil, en sån karl som han hade varit, skulle ligga i vägen för dem så att de inte fick uträtta sina sysslor. "Var inte ond," sa Egil, "om jag bakar mig lite vid elden. Vi kan väl samsas om utrymmet." "Nej," sa hon, "stig upp du och gå och lägg dig på din bänk så att vi kan uträtta vårt arbete." Egil steg upp och gick till sin sovbänk. Han kvad: "Blind jag famlar kring bränderna, ber kvinnan inte vara ond på stackaren utan syn, men låta mig sitta. Minns att mig hedrade fordom en mäktig kung, gav mig guld och hade av mina ord gamman." En annan gång då Egil gick till elden för att värma sig frågade någon honom om han frös om fötterna och bad honom akta sig så att han inte sträckte den för nära elden. "Det ska jag göra," sa Egil, "men det är inte gott att styra fötterna när man ingenting ser. Att inte ha sin syn i behåll, det är bra ledsamt." Därpå kvad Egil: "Långsamt tycks mig ensam ligga, lastgammal kar, utan kung och värn. Två fötter har jag, bägge fryser, bägge två vill värme ha." Här följer en fotnot. "Två fötter har jag, bägge fryser." "Två fötter har jag." Den isländska texten innehåller här en ordlek. Ekdjur är lika med fötter eller hustrur som går förlorad vid översättning. Slut på fotnot, sidan 256. Det var i början av Hakon den mäktiges dagar. Egil Skallagrimsson var då i 80-årsåldern och ännu rask och rörlig utom att han var blind. En sommar då man lagade sig att rida till tings bad Egil Grim att få rida med. Grim var föga villig och då han och Tordis sedan talades vid berättade han vad Egil bett om. "Och nu vill jag," sa han, "att du försöker komma underfund med vad som kan ligga under hans begäran." Tordis gick till Egil för att tala med honom om saken. Att språka med henne var nu hans största nöje. När det råkades frågade hon: "Är det sant, frände, att du vill rida till tings? Då skulle jag vilja att du talade om för mig vad du har för planer med det." "Ja, för dig ska jag tala om vad jag har tänkt göra," sa han. "Jag har tänkt ta med mig de två kistorna som kung Adalstein gav mig och som båda är fulla med engelskt silver. Sen tänker jag låta bära kistorna till Lagberget när där är som fullast med folk. Sen ska jag strö ut silvret och då ska det bli roligt att se om det alla delar rättvist mellan sig. Jag tror att det blir nog både knuffar och örfilar och till slut går det kanske så att hela tingsmenigheten råkar i slagsmål." "Detta tycker jag är ett ypperligt infall," sa Tordis. "Det kommer folk att tala om så länge landet är bebott." Därefter gick Tordis till Grim och omtalade för honom Egils plan. Det ska aldrig hända att han skulle få hållas med detta. Det är ju ett vanvettigt tilltag. När Egil sedan kom till tals med Grim om tingsfärden avrådde Grim den helt och hållet. Och Egil satt sedan hemma över tinget. Men härmed var han mycket illa till freds och visade tydligt sitt missnöje. På Mosfäll forade just till Säters och där var Tordis medan tinget pågick. En kväll då folket på Mosfäll lagade sig att gå till sängs kallade Egil till sig två av Grims trälar och befallde dem att gå och hämta en häst åt honom. Jag vill rida och få mig ett bad, sa han. När Egil var färdig gick han ut och tog sina två silverkistor med sig. Han satte sig på hästen, red sedan ned över tunet och sågs till sist försvinna nedanför backsluttningen där. Morgonen därpå när folket stigit upp fingo de se Egil irra hit och dit på backen öster om gården och leda hästen efter sig. De gingo till honom och hjälpte honom hem. Men varken trälarna eller kistorna kom någonsin tillbaka. Och många gissningar har gjorts om var Egil gömt sin skatt. Öster om tungärdet på Mosfäll sträcker sig en klyfta ner från fjället. Vid plötsligt töväder är där starkt vattenflöde. Där har det märkliga hänt att sedan vattnet runnit bort har man funnit engelska penningar i klyftan. Somliga gissar därför att det är där som Egil gömt skatten. Nedanför tunet på Mosfäll ligger stora och väldigt djupa kärr och många håller före att Egil kan ha kastat den i dessa. Söder om ån finns varma källor och inte långt därifrån stora jordhålor. Där gissar somliga att Egil gömt sin skatt, ty där har man ofta sett högeldar lysa. Egil själv omtalade att han hade dräpt Grims trälar och även att han hade gömt skatten. Men var han hade gömt den talade han inte om för någon människa. Längre fram på hösten fick Egil den sjukdom som han dog av. När Egil var död lät Grim kläda honom i goda kläder och sedan flytta honom ner till Kallanäs och där uppkasta en hög. I denna lades Egil med sina vapen och kläder. Sidan 258. Grim på Mosfäll lät döpa sig när kristendomen blivit lagfäst på Island. Han lät bygga en kyrka vid sin gård och det sägs att Tordis ska ha låtit flytta Egil till denna. Ett tecken därpå är att då de sedan byggde en ny kyrka vid Mosfäll och revo den gamla, som Grim låtit bygga vid Hrisbru, grävde det i kyrktomten och funno då människoben där altaret hade stått. Det vore mycket större än andra människors ben och av vad gammalt folk berättat tycker man sig förstå att det måste ha varit Egils ben. Präst vid kyrkan var då skapte Torarinsson, en kunnig man. Han tog upp Egils skalle och satte den på inhägnaden kring kyrkan. Den var ovanligt stor och än märkvärdigare tycktes det att den var så tung. Utanpå var hela skallen däckad, liksom ett musselskal. Skapte ville se hur tjock den var. Han tog en tämligen stor handyxa, svingade den med ena handen det hårdaste han kunde och slog yxhammaren mot skallen för att få sönder den. Skallen vitnade där slaget tog. Men den varken bångnade eller sprack. Man kan därav förstå att på den skallen hade inte små mäns hugg bitit, medan ännu svål och hull suttit på. Egils ben lades sedan ner i utkanten av kyrkogården vid Mosfäll. Egils efterkommande. Torstein Egilsson tog dopet när kristendomen kom till Island och lät bygga kyrka vid Borg. Han var fast i tron och from i sin vandel. Han blev en gammal man, dog av sjukdom och blev jordad vid borg vid den kyrkan som han låtit bygga. Från Torstein är kommen en stor släkt, många stormän och många skalder. Det är myrmannasläkten, och till den räknas alla som är okomna från Skallagrim. Länge höll det sig i den släkten att det vore starka och stora kämpar, och somliga kloka. Till utseendet vore det mycket olika. Inom denna släkt hade fötts de vackraste människorna på Island, så som Torstein Egilsson och Kjartan Olavsson. Torsteins systerson och Hall Gudmundsson och likaså Helga den Fagra, Torsteins dotter, som Gunnlaug, Ormstunga och Skaldhravn stred om. Men de flesta av myrafolket vore ovanligt fula. Torgeir var den starkaste av Torsteins söner, men Skule var störst. Han bodde på borg efter sin far. Han var länge i viking och var Eirik Jarls stambo på skeppet Järnbarden, då konung Olav Tryggvesson föll. Skule hade varit med i 7 slag under sin vikingatid.